Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Den här veckan i Singelrådet så har vi fått besök av en gäst som varit med här tidigare. Hans namn är Stefan Krakowski och har skrivit boken Incel som just nu är superaktuell och omtalad. Välkommen tillbaka, Stefan.
Tack så hemskt mycket.
Ja, välkommen. Ja,
tack. Och välkommen Matilda.
Ja, tack
of
så mycket.
Course. Du var ju inte med när vi spelade in det här första avsnittet då.
Nej, det var incels. Ju innan min programledartid här.
Exakt. Mm. För cirka 1,5 år sedan konstaterade vi. Då möttes ju du och jag, Stefan, tillsammans med Claes Hylander. Avsnitt 152 vill jag säga. Mm. Till den som inte har lyssnat än. För att prata om incels, som då kändes, det var ju som att du lyfte den, vad ska man säga, satte ljus på rörelsen på ett sätt som ingen annan hade gjort i Sverige.
Ja, det kändes, vet du, när jag tänker efter på den tiden, just då när vi spelade in det där så känner jag mig nästan lite generad för att jag visste ju väldigt lite om gruppen. Jag hade ju inte fått kontakt så väldigt mycket med den överhuvudtaget.
Nej, precis. Du var där i startfasen.
Det var i startfasen och hade planer på att skriva boken. Men nu, alltså det är ju en helt annan värld, helt annan situation just nu när jag precis har kommit ut med boken Incel och där jag har haft kontakt privat och suttit timmar och pratat med dem och faktiskt baserat boken på personliga möten som ingen har gjort tidigare överhuvudtaget. Så det är ju en helt annan situation nu.
Men hur kommer det sig att du från början blev insnöad på det här liksom?
Jag blev väldigt nyfiken för att jag träffade på en, först ska jag säga att jag har studerat politiskt våld och terrorism på St. Andrews i Skottland och har jobbat på Försvarshögskolan en vända med Magnus Ranstorp bland annat och sen var jag på Försvarsmaktens högkvarter och sysslade med säkerhetsfrågor. Jag har alltid varit väldigt intresserad av radikalisering och rekrytering till terrornätverk och extremism och speciellt när det är så kallade ensamvargar eller lone wolves som jag har blivit mer med aktuell senaste åren. Och när jag eftersom jag jobbar också som läkare ibland, dock ganska lite nu för tiden som jag skriver mest. Men när jag gör det så gör jag det på akut basis. Och när jag för ett par år sedan träffade en ung kille som hade lagts in, helt i onödan ska jag tillägga. Det fanns ingen anledning att lägga in honom på en psykavdelning, men så sker ju tyvärr allt för ofta. Han i alla fall, när jag pratade med honom dagen efter så slog det mig hur aggressiv och radikal han var i sina åsikter och han stämde väldigt väl överens med bilden av en incel på många vis. Han saknade helt erfarenhet, vi hade väldigt långsamt, han saknade helt erfarenhet av kvinnor, han var uttalad antifeminist, hatade kvinnor, levde ganska isolerat hade en klar högerextrem uppsättning åsikter. Och det var ju väldigt oroväckande. Och samtidigt med detta så tänkte jag att jag kände ju till gruppen ungefär kanske på samma sätt som genomsnittet. Hade lite vaga uppfattningar om vad det här rörde sig om egentligen. Men precis som tidigare när jag hade försökt titta lite närmare på våldsbejakande islamister, så var min ambition att om jag skulle göra det, om jag skulle skriva en bok om det, om jag skulle skriva någonting om det, så ville jag ha en direktkontakt.
Mm.
Och när man plöjde nätet och tittade och googlade och försökte orientera mig, så ja, visst hade man skrivit om det, men det var spekulativt, det var sensationsinriktat, mm. det var tidvis ganska korkade saker som hade skrivits. Också i Sverige, där vissa antingen framställde den här gruppen som kvinnohatande, misogyna, presumtiva våldsverkare och terrorister, eller så bagatelliserade man det hela och sa att uppmanade dem att rycka upp sig, ägna sig åt trädgårdsskötsel eller skaffa sig, hör eller häpna, kvinnliga vänner.
och, ja, det är lösningen på allt.
Ja, det är lösningen på allt. Så jag tänkte att okej, ska jag skriva en bok om det här som uppenbarligen ingen har gjort i världen, till min förvåning och till mitt förlags förvåning.
Inte alls alltså?
Nej.
Nej.
Det har skrivits ett och annat, men det är ju baserat på internettrafik. Mm. Det vill säga, vem som helst kan gå in och titta på de här sajterna, men det är ju en ganska endimensionell bild.
Mm.
Man kan inte kalla sig expert genom att ha hängt på nätet i x antal veckor eller månader.
Nej.
Utan då måste man ju prata med de här människorna. Men där låg också kruxet, att få kontakt med dem. De skyr media, de skyr journalister.
Mm.
Och så att jag hade inga större förhoppningar om att lyckas med det här, men jag har lyckats vinna deras förtroende, och det är jag väldigt, väldigt glad över.
Hur är ju den naturliga följdfrågan där? Hur gjorde du det?
Jag tror att en avgörande fördel i mitt fall har varit att jag inte bara är författare och skribent, utan också läkare och psykiater. Jag tror att det fick nog väldigt, väldigt många att ta det steget. Därför att om det är någonting som jag har förstått, så finns det ett sånt uppdämt behov att prata om sin situation. Det här är socialt isolerade, olyckliga människor som framförallt där framförallt hatet är riktat mot dem själva. För självföraktet och hatet. Och där självmordet och möjligheten till att ta livet av sig finns ständigt närvarande.
Mm.
Och det finns ett väldigt behov hos de här att få någon att prata med. Inte nödvändigtvis därför att det finns någon bot, utan därför att man lever ofta i en total isolering. Alltså.
Mm.
Och för många av de här, jag försöker upprätthålla kontakter med de jag har haft tidigare kontakt med. För jag kan ofta vara deras enda ventil.
Mm.
Åtminstone den enda ventilen där de kan uttrycka sig helt förutsättningslöst och berätta precis hur de tänker och vad de tycker och så vidare.
Men kan man säga då, du säger att det är isolerade människor och alltså att de har ju använt kanske incelkulturen som en ventil tidigare.
Mm.
Det har varit deras enda ventil. Har du upplevt att de känner det som en lättnad att få kontakt med dig?
Absolut.
Mm.
Absolut, och det här är ingen homogen grupp, utan vi kan ju hitta, tittar vi på socialgrupp eller utbildning eller etnicitet och så vidare, så är det ganska jämnt fördelat, skulle jag säga. De finns ju i väldigt många länder. Det här är ett globalt problem, ska man säga. Och det har ju förekommit någon rapport från FOI som jag ofta får ber att jag kommenterar.
Vad, FOI?
Den FOI, alltså Försvarets forskningsinstitut. Okay. Och där tittar man ju på det också. Men där är det ju via data, via incel sajter och forum. Och där kom det en rapport för ett par år sedan, jag vet inte om ni noterade det, att då sa man att Sverige är det inceltätaste landet i Europa. Den uppgiften fladdrar ju omkring då och då och tas upp. Och jag är kritisk till det av flera skäl, därför att det är svårt att mäta på det viset, och de verktyg som man använder är ju liksom inställda på att fånga upp olika termer och så vidare. Och de här termerna i den här subkulturen, för det är en subkultur vi talar om, de förändras ju hela tiden, och det dessutom är falska IP-adresser. Det här är inte tillförlitligt.
Ja, så hur mäter man det?
Ja, precis. Ja,
det är en bra fråga. Att det finns en hel del incels eller män som lever ofrivilligt celibat i Sverige, det är ju inget tvivel om. Ibland kan jag få frågan hur många, och då har man nämnt en siffra på 300. Jag vet inte riktigt om man har kommit fram till det, men jag har ju träffat hundratals eller haft kontakt med hundratals. Mm. Så jag skulle nog säga att man kan lugnt säga att det är fråga om tusentals. Mm.
Ja, gud ja. Alltså, jag har ibland faktiskt dykt in i den här kulturen lite grann, bara för att man vill se det ju, för att skapa sig en uppfattning. Och det finns ju också stora influencers inom detta. Jag läste en ganska lång artikel en gång från en av de stora dagstidningarna, jag tror det var DN eller SvD kanske. Den tyckte jag ändå var ganska grundlig, där man gick till botten med vad är det här för sorts män. Det är oftast unga killar, som du säger, exakt, som är isolerade, men de får de här förebilderna som vi har ju några i Sverige. Jag vill på något sätt inte nämna dem, för jag känner liksom att jag vill inte fösa folk dit heller, men som är ganska högerextrema, och de förespråkar det är extrem fysisk träning. Eller du kanske kan berätta lite mer, alltså, vet du vad jag pratar om?
Ja, jag tror att jag vet var du vill komma. Alltså man kan ju säga att om vi tittar på den lilla delen, jag verkligen betonar den lilla försvinnande lilla delen av de som är våldsbejakande, de som är extrema, de ska naturligtvis övervakas på samma sätt av då företrädesvis Säpo, underrättelsetjänsterna. Precis på samma sätt som man håller koll eller försöker hålla koll med på andra. Med den våldsbejakande autonoma vänstern eller den våldsbejakande högerextrema, och för att inte tala om våldsbejakande islamister som ju fortfarande anses vara det största hotet. Men det man måste komma ihåg, jag intervjuar också Säpo i min bok, och de har den inställningen, de tittar inte specifikt på den ideologiska bakgrunden, utan de är naturligtvis intresserade av att försöka förhindra framtida massmord och terrordåd naturligtvis. Mm. Och det intressanta är att det är lite som du är inne på där med högerextrema. Det finns ju, vi ser ju tecken idag på att högerextrema försöker allt mer rekrytera våldsbejakande incels. Och man delar ju ganska många åsikter, så det är ju ganska enkelt för de högerextrema att rekrytera via olika sajter. Mm. Man hänger på Gab, man hänger på Discord och på lite andra, Telegram.
Just det.
Så att det är inte därför att de åsikter som finns bland högerextrema när det gäller just rasism, antisemitism, när det gäller kvinnofientlighet, antifeminism, det hittar man ju hos de här våldsbejakande incelmännen också.
Mm.
Den traditionella, traditionella kvinnosynen där kvinnan ska veta sin plats liksom tidigare så att säga, och där kvinnans uppgift i samhället är självklar för de här männen, det hittar man ju både hos de våldsbejakande islamisterna, högerextrema, och hos incel. Så att det finns beröringspunkter där så att säga. Mm. Men som sagt, det här handlar om en liten men dock farlig del som man måste ta på största allvar. Och vi såg ju senaste beviset bara för några veckor sedan, 12 augusti i Plymouth. Där en attentatsman, en incel, gick till attack.
Just det.
Ja, och det var ju också i veckan som det kom ut, eller om det var förra veckan, alltså att man hade gripit och häktat en man i 60-årsåldern som satt inne på massvis av explosiva ämnen. Mm. Hade skissat upp en plan för att bygga ihop en bomb och hade olika planer på man visste väl inte exakt, jag tror inte polisen gick ut med alla detaljer.
Mm.
Men det jag var faktiskt en av dem som stod med på den här mannens lista.
Okej.
Över personer som ska ryka liksom. Vi var väldigt många som var på den listan.
Jag är bara väldigt chockad.
Ja. Ja, men jag reagerade för jag började se liksom att några skrev om det lite så här bekanta och liksom yrkeskollegor så här, typ ja, jag har fått det här mejlet från polisen där det står ja, den här mannen jag finns med på hans lista och bla bla bla. Det var ju massa liksom, alltså egentligen så här, journalister, debattörer, allt möjligt, kulturfolk. Och det var ju väldigt specifikt då som jag tolkade utifrån de jag fick kontakt med som också var på den här listan, att så här, ja, det är ju vi med typ klassiska vänsteråsikter, vi som kanske är kvinnor eller typ personer som har annat ursprung än helt svenskt och hej och att det var väldigt tydligt just vad är det som provocerar så mycket med oss?
Vilka, alltså du menar?
Alla vi som jag precis nämnde. Nej men så här, varför är det, alltså hur mycket handlar det om, hur kan man koppla ihop det med incels, alltså det här alltså hatet gentemot kvinnor och det här.
Alltså vad är det man vill förstöra?
Exakt. Vad är det vi sabbar med det här samhället? Är det maktförskjutningen?
Ja, det beror på vilken kategori incel man talar med. De som jag har träffat i Sverige, där finns det med några undantag inget kvinnohat. Jag skulle snarare säga att det är tvärtom, det är självhat och självförakt. Och att man, vissa har sagt till mig att, och ofta har det varit så bara i de inledande kontakterna, jag vill att du ska veta en sak, säger de till mig. Mm. Jag hatar inte kvinnor. Mm. Jag gör verkligen inte det. Jag vill inte att det ska liksom missförstås på något vis. Mm. Däremot så är man ju besviken på kvinnor. Och det temat kommer tillbaka hela tiden, och det temat blir allt starkare och mer aggressivt och mer hatiskt på en skala, kanske man kan säga. Mm. Men de här jag pratar med, för att jag har ju dels, kanske vi ska säga då, jag har ju tillbringat väldigt många timmar och samtalat med svenska incelmän här i Sverige. Men jag har också tillbringat väldigt mycket tid nu, snart 2 år, där jag har infiltrerat en incel-community. Mm. Och för att komma de här mer extrema så nära som möjligt.
Okej, okay. Ja, du låtsades att vara en själv.
Ja,
och hur gick det till?
Jag hittade en incel-community där, för att bli medlem så måste man vara en incel själv eller leva en incel-tillvaro själv. Så jag blev en 28-årig man som aldrig hade haft en utan som helst sexuell erfarenhet, som bodde hemma och jag mådde väldigt dåligt psykiskt, tillbringade nästan all tid framför dataskärmen, en typisk sån. Och så ansökte jag medlemskap och blev nekad det. Därför att jag hade inte beskrivit mig tillräckligt noga, eller också blir man misstänksam och så vidare. Och då, men jag fick en chans till, och då satte jag mig ner och tänkte till lite mer, och så skrev jag en väldigt lång historia som jag tyckte kändes ännu mer trovärdig. Och det var, jag ska naturligtvis villigt erkänna att det var ett etiskt dilemma det här för mig.
Ja,
för
jag tänkte precis fråga det, inte så här hur du balanserade alltså. Kring det.
Ja, det alltså, det jag kan säga är att jag var inte, för att det har funnits några tider i världen som har gjort det här, kvinnliga journalister. Mm. Och då har de låtsas vara man, och så har de, men då har de haft en agenda. De har haft en politisk agenda där de har gått in, letat bevis på vilka kvinnohatande hemska människor det här är, så de och det tar ju inte lång tid att man kan få fram det naturligtvis, och sen har man sagt jag är kvinna, jag är journalist, haha, och så har man skrivit en artikel. Och ja, jag vet inte vad poängen är, mina motiv var inte dem, utan mina motiv var mer förutsättningslösa. Jag var nyfiken, det är det som har drivit mig under hela den här processen när jag skrivit den här boken. Jag är av naturen nyfiken. Och oavsett vad jag skrivit om tidigare i krönikor eller i artiklar eller i böcker, så har jag drivits av det här. Jaha, du tycker så. Du har de åsikterna. Hur kommer det sig? Och så vidare. Jag tycker det är det ger bättre information. Det ger en bättre bild. Jag avskyr att vara dogmatisk och på något vis fördomsfull från början. Det ger ingenting. what's the point liksom, att göra på det viset, tycker jag. Andra jobbar på det viset och fine, då får de väl göra det. Men så att, men, så att min ursäkt på något vis var att jag ville komma dit och försöka få dem att berätta, och sen när jag kände mig någorlunda säker övergå till en privat kontakt och sen få reda på lite mer.
Och då berättade du? Eller
nej. Nej, därför att hade jag sagt någonting om att jag är faktiskt inte en ins, då hade bara kontakten brutits och jag hade slängts ut från communityn på en gång.
Men gjorde du det slutligen?
Ja,
du kände
precis,
att du hade fått det du vill ha?
Jag är fortfarande med.
Du är det?
Jag har separationsångest.
Det är därför intressant.
Att, därför att det är konstigt, vet du. Och det blir ännu konstigare nu. Därför att efter 2 år att ha levt i en parallell värld som jag har gjort dag och natt, varje dag, lärt mig språket, lärt mig kulturen, blivit en av dem.
Mm.
Vid något tillfälle, så för några månader sedan, slutskedda boken, så sitter jag någon kväll, någon natt, och så ser jag någon som gör ett inlägg, en ny medlem, och jag kan se att det är subtilt, men jag ser att det är en inkräktare.
Mm-hmm.
Jag ser att han inte är äkta. Och jag tillsammans med andra blir jätteförbannade.
Ja. Det var jag, Stefan.
Hur kan någon ha fräckheten att posera som och komma och så vidare? Tills jag kommer på mig själv att herregud.
Men det här är ju psykologiskt väldigt intressant. Det finns ju ganska många exempel på journalister som har då wallraffat i olika sektor till exempel, och sen blev de medlem i sektorn själv. Alltså och lite, på riktigt.
Ja, och precis som jag tänker så här, typ en skådespelare lever sig in i en roll under en väldigt lång tid och blir en, alltså att ta införliva den karaktären i sig själv. Det är jätte vad kunde du notera hos dig själv då? Så här, vad är det, på vilket sätt har den här gemenskapen påverkat det, eller vad? Nej, men det
som, på en punkt är helt uppenbart, och det kan man ju se på i alla de intervjuer, och det har varit väldigt mycket media nu för mig, både TV, radio och tidningar. Och det som jag är så glad har gått fram, det är att man ser att jag har gjort det här med empati. Jag har gjort det här med, jag har skrivit med hjärtat så att säga. Jag har inte väjt för obehagliga fakta och jag har redovisat allting. Men jag har en grundläggande sympati och jag vet att det här är en grupp som vi måste hjälpa på olika sätt.
Ja, men boken är ute, du är med i media och så vidare. Alltså pratas om den här boken i kulturen?
Ja.
Ja. Och då märker du att folk, eller vad skriver de?
En recension som jag kom att tänka på, det är den i Aftonbladet.
Ja, men jag tänker alltså i själva incelkulturen.
I incelkulturen, ja, förlåt.
I det nätverket som du är i.
Ja, jag får ju dagligen, skulle jag säga, mejl och mess från kända, som jag träffat tidigare, oss okända, som säger senast igår på kvällen. Stefan, jag hade läst din bok, jag vill bara säga att den är fantastiskt bra. Jag är så glad att du har lyckats fånga vår tillvaro på ett bra och rättvist sätt, så att folk förstår och så vidare. Och det går direkt till mitt hjärta. För det är precis det jag har varit ute efter.
Ja, men du säger att du fortfarande är i det här forumet till exempel. Skriver de om den där?
Inte än, det här är ju ett nordamerikanskt forum.
Men
boken kommer ju lanseras nu internationellt och översättas.
Intressant.
Så jag tror att jag ska gå ur det här
forumet. Men gör inte det, tycker jag.
Men vad har du sett? För jag tänker, jag kan förstå att man såklart utvecklar en slags någonstans en sympati för, alltså när man kommer de här personerna nära och får höra personliga berättelser och öden som då inte är allt för mörka, men alltså, vad har du sett som är väldigt extremt? För det måste du ju också ha mött. Vad är det mest extrema, eller har du några exempel på hur det här hatet dragits till sin spets?
Den här sajten, som communityn som jag är med i fortfarande, och även andra, det är ju inte ovanligt att de stängs ner när det blir för hatiskt. Och FBI övervakar ju de här sajterna.
Okej.
Och därför så, och det vet alla, att man kan liksom inte uttrycka sig hur provokativt, och man kan inte gå hur långt som helst. Även om man tänker och tycker vissa saker. Och det som hände i slutskedet av boken, till min stora förvåning, var att någon började prata om att ta till våld. Bara det är rätt ovanligt egentligen. Men det blev mer och mer där, så att jag tog chansen och tänkt och etablera privat kontakt med honom.
Mm-hmm.
Och då berättade han för mig i detalj hur han tyckte att man skulle störta det bestående samhället med våld. Hur det skulle gå till, mm-hmm. hur jag skulle göra, hur vi skulle göra. Vilken typ av hur vi via nätet, hur vi skulle agera, hur vi skulle koda med och så vidare, kryptera och så vidare. Mm-hmm. Och det har jag tagit med i boken och det förvånar mig väldigt mycket för att och det var ju väldigt extremt.
Mm.
Men det extrema finns ju där hela tiden. Alltså, jag nämnde också exempelvis antisemitismen som är en väldigt naturlig del mm-hmm. av diskussionen. Och då handlar det inte ens om frågor som har med judar att göra överhuvudtaget. Utan det är en sorts, det är ett sätt att uttrycka sig. Eller kvinnoförnedrande uttryck och det finns invävt på något vis väldigt mycket i det hela. Och det är klart att ett dilemma har varit också om vi talar om min medverkan i det här och att jag har på något vis varit undercover. Det är ju att någon, och det är inte ovanligt att någon säger att nu som har beslutat att ta livet av sig. Det är ju också ett problem. Därför att jag har ju varit väldigt noga med här då, och det har inte varit problem i Sverige när jag har träffat Inses. Att de vet att jag är läkare, men de vet att jag träffar inte dem för att jag ska ge dem goda råd eller bedriva någon terapi och så vidare. Mm. Utan jag är där i egenskap av skribent och författare, ingenting annat.
Mm.
Däremot i vissa specifika lägen så kanske jag har sagt att jag tycker du ska söka där och där den och den hjälpen. För jag tror att det kan göra dig gott, naturligtvis. Som en medmänniska. Men om man har en kontakt på under anonymitet och undercover och någon när det har hänt att någon har bestämt sig så att säga, för att ta sitt liv, och det är ju vissa som gör naturligtvis, då har jag tagit privatkontakt och så jag försöker, för att skulle jag plötsligt på officiellt på sajten börja stötta och så, då skulle jag avslöja mig.
Mm.
Mm. Det är väldigt subtilt, de märker på en gång.
Mm.
Att någon inte är äkta.
Mm.
Ett sätt att formulera sig.
Men du har ändå
sig
lyckats ju.
Mm. Men jag höll ju på att bli avslöjad en gång och okay. nästan utslängd. Och då drog jag mig tillbaka och så pluggade jag språket och satte mig in i det här. Och sen efter några veckor, någon månad, då kom jag tillbaka och var väldigt försiktig.
Men vad jag hör här är ju att det finns surprise, men det finns en enorm psykisk ohälsa bland män överlag. Liksom, och att det är det som genererar den här subkulturen. Liksom. Alltså, och så pratar man ju... jag ska försöka formulera min fråga. Skulle du säga att det egentligen är skadligt att benämna de här männen som... alltså att man bara dömer ut dem som farliga och våldsbejakande och kvinnohatande? Menar du att du har liksom bemött dem på ett annat sätt? Och hur då i så fall?
Ja, jag tror att det är farligt det förstnämnda som du nämnde. Jag tror att det är farligt att ha den bilden och ska säga vidarebefordra den bilden. Jag tycker att man måste bemöta de här med man måste lyssna på dem. För det första upp, liksom ta reda på hur lever de, vad tycker de, hur tänker de. Och sträcka ut en hjälpande hand. Och sen inser jag naturligtvis att det är väldigt svårt.
Jag vill de ha hjälp.
Ja, mm. absolut.
Det och vad är det man primärt vill ha hjälp med då?
Att det handlar väldigt mycket om att bryta den här sociala isoleringen.
Mm.
Därför att nästan alla lever i en social isolering utan vänner. Och till och med de som pluggar, till och med de som har jobb har berättat för mig att de känner sig isolerade. De får inte vara med på kaffe, alltså, de får inte vara med på AV. I studiegrupper och så att det här är, och visst det finns en överrepresentation av psykisk sjukdom eller alltså autism och Asperger då företrädesvis, både när de som jag har mött och det finns vissa interna opinionsundersökningar, för vi vet ju fortfarande relativt lite om den här gruppen kan man säga, trots allt. Sen finns det ju psykisk ohälsa hos de här. Men å andra sidan, tänk er att ni lever helt isolerat. Ni har inga vänner att prata med. Era föräldrar har inte riktigt koll på vad ni håller på med. Har ingen förståelse för det här. de enda som ni kan kommunicera med, det är likasinnade under anonymitet på en sajt. Det är klart att vi skulle alla vara jättedeppiga och må psykiskt väldigt illa bara av den anledningen.
Mm.
Så det...
Ja, alltså jag relaterar inte så, men på något sätt, alltså jag var väldigt ensam under tonåren, till exempel i mitt normbrytande uttryck och så vidare, vilket gjorde att jag vände mig till internet för att hitta likasinnade, vilket var ganska svårt i början på 00-talet, men jag kan känna igen mig i den isoleringen. Det var mycket tid framför datorn och på olika forum och så. Så att det är ju, men skulle du säga att män generellt har svårare att söka professionell hjälp?
Ja, det vet vi. Det vet vi att det är på det viset. Det är väldigt olyckligt att det är på det viset. Män har ju så. Jag försöker undvika att uttrycka mig i klischéer, men ibland är det lite svårt att undvika det. Men det är inte min avsikt att göra så och att generalisera. Men vi vet ju att män har svårare att söka hjälp för psykiska problem, att uttrycka känslor. Det finns en sorts vedertagen mansroll där man förväntas som man vara och agera på ett speciellt sätt. Jag tar upp i min bok tar jag upp några pinsamma personliga exempel på det också. Även om jag faktiskt inte skulle beskriva mig som den typiska mannen när det gäller just det här med känslor och så vidare. Där avviker jag faktiskt. Men jag är fortfarande på något vis offer för någon sorts förväntad mansbild. Hur man ska göra, hur man ska uppträda i vissa lägen.
Mm.
Så ja, absolut, jag tror du definitivt har rätt i det. Och vi vet också att män, om vi tittar på just psykisk ohälsa och självmord, så vet vi ju att 70-75% av alla som tar livet av sig är män.
Det jag undrar, hur mycket, alltså att vara en del av den här gemenskapen med det här faktumet att man mår väldigt psykiskt dåligt, hur mycket hjälper versus hjälper det, alltså egentligen? Alltså att man spär på varandras, alltså att man bekräftar varandras spaningar på hur...
Ja, det
samhället
går,
och kvinnor.
Ja, men det är en jättebra fråga. Och det på två sätt. I vissa lägen på min community så stöttar man och hjälper varandra. Om någon säger att nu har jag bestämt mig för att ta livet av, då säger nej, gör inte det. Det, liksom, det kommer inte hjälpa någonting och så vidare. Medan andra säger lycka till och se till att inte misslyckas och sådär. Så att det kan se lite olika ut.
Du nämnde innan att så fort du började stötta lite så var det nästan som att du skulle bli utslängd.
Ja.
Ja, och vad beror det på?
Ja, men det finns känselspröten är så otroligt välutvecklade hos den här communityn, så att de kan, om man bara uttrycker sig på ett sätt som känns avvikande, som om det kommer från en person som lever ett normalt liv. Det är så subtilt så det är lite svårt att beskriva, men det är det har att göra med också hur man formulerar sitt stöd. Om man formulerar sitt stöd och de märker att det kommer från en person som inte lever i den här isoleringen.
Som är lite för emotionellt utvecklad.
Ja, ja, kanske det. Precis.
Men det som du berättar om den subkulturen känns ju mer som att det är väldigt mycket under radarn. Så att säga. Hemliga sidor och så vidare och forum och så. Men jag var inne lite på det innan också, att det som jag har ju också sett, alltså stora YouTubers, svenska YouTubers, och jag undrar lite om de kan definieras som incels också, men det känns som att de har väldigt stor following som är just incels. Alltså YouTubers som förespråkar en viss typ av manlighet, man ska provida för familjen, högerextrema, vi ska ut i krig, kriget kommer. Och att man ska träna extremt mycket och också hålla på med avhållsamhet.
Inte onanera, ja. Precis.
Ja, precis. Mm. Är det här en del av incelkulturen, undrar jag?
Ja, en vild gissning skulle väl vara att de som är followers och följa till de här, att det är en högre andel så kallade incels där än i normalbefolkningen. Skulle jag tänka mig. Men det finns ju, som jag nämnt tidigare, ingen klar gräns mellan just de här högerextrema och våldsbejakande incels. Överhuvudtaget ser man på attentats incelanknutna attentat, till exempel Brenton Tarrant i Nya Zeeland, om ni minns, som gick till attack mot två moskéer och dödade 51 människor och öppnade eld. Det attentatet är intressant på många vis. Det är intressant därför att han direkt sände sitt dåd. Det är det här som man kallar för gamification of terror. Det vill säga att man inte bara lägger upp det på nätet efter, man direkt sänder det. Så att du kan se en massaker, ett attentat i realtid. Mm. Det är det ena. Andra attentat som är som har direkt sänt har lagt upp till och med speciella spellistor under attentatet. Det här är en skrämmande utveckling. Men Brenton Tarrant hade högerextrema åsikter. Han var förintelseförnekare, han var högerextrem. Han hade också en fot i incelvärlden. Men han var också ekonationalist.
Vad är det?
Ja, hans handlade om att there's no environmentalism without nationalism, säger han. Mm-hmm. En sorts ekofascism talar man ju om mer och mer också på Säpo nu. Mm-hmm. Att det är liksom aktivister inom miljön som börjar ta till och planera mer och mer radikala och åtgärder, terrorattentat och så vidare. Så att han, och det är intressant där, därför att det är någon sorts ideologiskt smörgåsbord med olika saker som i ett hopkok på något vis. Brenton Tarrant är ett bra exempel på det. Så att, med det här vill jag säga att det finns liksom inga vattentäta skott mellan de här olika ideologiska mellan de här olika ideologierna, utan man kan plocka från olika håll så att säga och göra det till sitt eget program.
Mm. Och vad är, tänker jag, belöningen till exempel i hans fall? Alltså vad är det han vill uppnå med att liksom livesända det? Eller med de här männen som i de här slutna grupperna till exempel pratar om att de funderar på att ta livet av sig. Är det fortfarande, handlar det om att man liksom ska imponera på andra män?
I Brenton Tarrants fall så är det ju ett politiskt ställningstagande precis som, och en statement precis som alla terrorattentat, oavsett förtecken, politiskt förtecken. Mm. Det är bara det att han är på något vis en gärningsman av sin tid, skulle jag säga. Om man på början på 90-talet eller slut på 80-talet genomförde terrorattentat, så den nyheten spreds inte lika snabbt, hade inte samma impact som ett terrorattentat idag, där du till och med kan, om du har den narcissistiska och den vill bli känd på något vis också, så går det väldigt snabbt. Och det obehagliga är, som jag också beskriver i boken, att när man direkt sänder sådana attentat, så det sitter en publik, snabbt biljonpublik, och tittar på det här och håller på med high score. Man talar om high score. Hur många lyckas han borde ha kunnat döda fler.
Aha, liksom, som ett tv-spel nästan.
Precis. Precis. Så det är där man menar just med gamification of terror. Det är en obehaglig utveckling där på något vis nästan gränsen mellan verklighet och gaming suddas ut mer och mer. Den digitala världen och IRL på något vis smälter samman på ett obehagligt sätt.
Fördom, men många av de här är väl också gamare, eller? Ja, håller på mycket med gaming.
Absolut.
Ja.
Om man är ändå isolerad, så vad ska man
göra? Precis.
Och porr.
Ja, jaha. Ja, berätta mer.
Hur mycket spelar porren in?
Porren spelar en väldigt viktig del, därför att sex är en av de saker som diskuteras väldigt mycket naturligtvis. Därför att vi talar om män som inte har någon erfarenhet alls av sex. Och det är naturligtvis självklart att det här är någonting som hela tiden diskuteras och som man tänker på. Och jag och det är ju en fråga som jag hela tiden ställer till dem jag möter. Har du haft, som jag har satt mig och pratat med, har du haft någon sexuell erfarenhet? Har du gått till prostituerade, till sexarbete och så där? För att jag vill veta. Därför att det här är en central del. Det går liksom inte att undvika om man vill ha en bild. Jag intervjuar i ett kapitel till och med en sexarbetare här i Sverige. För hon är väldigt väl bekant med incel-problematiken och ville höra hennes berättelse. Så att, visst, det här upptar en stor del av deras tid.
Varför är sex så viktigt för män?
antar jag av samma skäl som det är viktigt för kvinnor.
Men för det känns som att jag tänker man i de här samtalen om incels, det är klart det blir mycket fokus på sex och man pratar ju om det här med liksom, jag tänker att såhär, det blir lättare och lättare för kvinnor, de kan bara ta för sig, de kan allt, de har alltid tillgång till sex på ett eller annat sätt. Men det finns ju också en motsatt teori där man menar, som olika filosofer och sociologer pratar om så här, i Tinder-samhället, att kvinnor, straighta kvinnor om vi pratar den kontexten, så här, är förlorare för att i och med den sexuella frigörelsen, kvinnors, att det på något sätt har gjort att en viss grupp män kan ta för sig av dem, men också utnyttja dem. För att männen inte kommer vilja inleda någonting seriöst med dem, utan då blir det bara sex och då har man... Är ni med på vad jag menar lite?
Varför vill de inte det, männen? Inleda någonting annat seriöst?
Det hänger ju ihop lite med teorin om så här, hur Tinder och andra dejtingappar har bidragit till ett så här, konsumtionstänk. Att så här, det finns alltid någonting bättre. Och man menar på att det finns kanske... Jag menar vart jag läser det, men typ så här, okej, det är 20% av killarna som får typ alla brudar. Eller typ så här, som kan välja och vraka. Medans kvinnorna sen inte fattar typ, men vadå, det skulle ju vara bra det här med den sexuella revolutionen. Att det vi lärde oss av Sex and the City är att så här, bara hoppa på och ta makten över det. Men att när det kommer till makten av att så här, var någonting tar vägen, så är fortfarande har fortfarande män generellt då i de här straighta kontexterna fördelen, för de vet att kvinnor i högre grad vill ha dem och vill kanske ha något seriöst. Förstår du vad jag menar?
Om jag ska plocka upp en tråd där så se om jag har förstått det rätt. Alltså, du har rätt i att välutbildade kvinnor, ska jag säga, vi vänder på det hela. Välutbildade män som tjänar bra kommer få det bättre och bättre i framtiden. De blir färre och färre, men de som finns kommer få det bättre och bättre. För att de kan välja att vraka bland motsvarande kvinnor.
Och som ser bra ut.
Ja, så det tror jag. Så att på det, och det är ju det som jag tar upp i boken också. Det har ju blivit en enorm förändring och vi ser en maktförskjutning som fortsätter. Där allt fler kvinnor jämfört med män blir välutbildade och har hyfsad inkomst. Det går allt sämre för pojkar i skolan och successivt. Det har inte satt något ännu ett sånt dominerande uttryck på arbetsmarknaden. Det är fortfarande så att börsstyrelser, jag tror jag nämner 20% är kvinnor bara som är chefer för börsföretag och så vidare. Men på andra håll, eller i världspolitiken och när det gäller... Ta exemplet att vi har kvinnliga premiärministrar nu i alla nordiska länder och Estland. Och Världsbankschefen är, Europakommissionen är en kvinnlig chef och så vidare. Och så vidare. Offentliga sektorn är en hög andel, till och med majoritet kvinnliga kvinnor, eller chefer och så vidare. Men problemet har ju varit att i ett så relativt sett jämställt samhälle som Sverige, och vi ser det också i Skandinavien och Europa, så är det fortfarande så att och det här har varit en het debatt kring också att det sägs att kvinnor väljer uppåt och män väljer neråt. Just som det. Jag har sett. Faktum är att det är på det viset att kvinnor har alltid sökt en man som har samma eller högre utbildning. Och när det gäller intjäningsnivån så är det här väldigt, väldigt tydligt. Medan män inte alls tänker på det viset. Så att på det viset kan man fråga sig hur framtiden kommer att se ut. Och dessutom ska vi lägga till en annan enormt viktig sak, nämligen mansöverskottet. Vi har ett unikt mansöverskott i Sverige.
Vad ligger det på?
Jag tror att normalt sett ska vi ligga kanske 104-105 mot 100 i kvoten, alltså män, kvinnor. Nu tror jag att vi är uppe i 110 mot 100. Och det här är ett globalt problem. Och jag talar ganska mycket om det här och jag tycker inte att det här har diskuterats tillräckligt mycket. Men ett överskott av män i de yngre åldersgrupperna är ingen bra idé oavsett samhälle och kultur. Därför att det leder till ökad kriminalitet, gängkriminalitet, det leder till sexualövergrepp, mer sexualövergrepp mot kvinnor, och det leder till politisk extremism, höger extremism framförallt. Så det här är ingen bra idé. Och det är en tickande bomb i mångt och mycket.
Mm.
Så, och i Sverige har vi ett sånt här överskott. Jag nämner i boken att Indien och Kina har ett mansöverskott på 70 miljoner män. Det här är alltså män som sannolikt aldrig kommer att få en partner och bilda familj. De har, om de vill ha sex så får de köpa det med största sannolikhet. Och det vi ser i de här länderna, Indien och Kina, det är en enorm våldsutveckling, en våldsspiral. Både i Indien och i Kina beror det naturligtvis på enbarnspolitiken.
Just
då,
det, och könsrelaterade aborter då. Eller?
Exakt, ja. Exakt.
Mm.
Men du, alltså, jättegenerell fråga, men du säger mansöverskott, alltså, okej, men vad ska man göra åt det? Alltså, pojkar föds, det är liksom...
Ja, man har ju försökt med olika kampanjer i Indien, så premiärministern där för några år sedan gick i spetsen för en kampanj där man ville försöka få ner aborteringen av flickfoster och istället satsa på en utbildningskampanj för kvinnor och så vidare. Kina har man ju upphört med enbarnspolitiken, men tyvärr kommer det här inte ha effekt förrän kanske 2040-2050. Kulmen kommer nås då, därför att det är fortfarande, det tar ju lite tid. I Sverige så har vi ett mansöverskott inte på grund av de här åtgärderna, utan på grund av en migration av asylsökande, att det är en sån hög andel som har varit unga män.
Mm.
Och så att jag går ju inte, i min bok så går jag ju liksom inte ut med ett program, politiskt program, vad man ska inte göra, utan jag vill mer uppmärksamma det här och sätta fingret på faran med för många män i en ålder där man vill bilda familj eller söker en partner. Att det här vet vi leder till elände. Det finns en studie från östra Tyskland som hade, minst nu för några år sedan, det högsta mansöverskottet i hela Europa. Och det man kunde se där, att när mansöverskottet nådde 20%, då hände någonting. Jag vet inte, det är ju ingen exakt siffra, men där omkring plötsligt så bildades det väldigt många högerextrema organisationer. Brott, sexualbrott, övergrepp mot kvinnor ökar.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men vad är det med män och högerextremism? Alltså.
Men vi kan ju, alltså, vi kan ju se också att män, alltså, i yngre åldersgrupper i Sverige, och det här ser vi i Europa och i USA också, i yngre åldersgrupper så ser man att kvinnor och män röstar olika. Nu talar jag inte om höger och vänsterextremism. Jag talar om att i de grupperna så ser man ju att unga kvinnor röstar vänster, unga killar röstar höger. Och där i vissa åldersgrupper Vänsterpartiet är största parti hos kvinnor och SD är största parti hos män. Jag tror att det har att göra med att man prioriterar olika politiska frågor på olika sätt beroende på om man är tjej eller kille. Kvinnor talar mer om miljö. Om de ska ange liksom prioriteringsfrågor, så att säga. Det handlar om miljö, det handlar om barnomsorg, det handlar om så att säga, mjuka frågor, om man ska uttrycka på det viset. Män prioriterar kriminalitet, brottslighet, lag och ordning.
De kanske också mer dras till den här vikinga estetiken. Känns med.
Ja, men så det, ja, men precis så. Att det är så här, det, men det är ju manligt att bry sig om liksom, ja, sådana saker. Det är inte lika manligt att bry sig om omsorgsfrågor. Och det är därför jag bara, det var därför jag ställde den här frågan, för att bara, är det bara de ska imponera på andra män, att det är så viktigt att liksom flexa sina manliga attribut och ställningstaganden, att det blir ett så här förverkligande så här, av mig som man typ.
Ja.
Förverkligande genom att göra vad?
Att till exempel
att begå ett dåd till
exempel.
Att,
alltså jag tänker bara, alltså, om vi ska så här, hoppa tillbaka till typ hur det var i högstadiet. Sådär. Alltså, så här, alla de här testerna för alltså, vilka gränser man kan passera som man. Alltså, att det är ju för att imponera på andra män. Ja, jag kan gå fram och klämma henne på pattarna. Det är inga problem. Alltså, du vet, att
jag
man
kan
testar
ta
varandra.
Ett sudgummi i handflatan. Exakt. Och köra skithårt.
Ja,
tills
vi
det
kan
blöda.
Vi slåss här i korridoren. Vi ligger på golvet och spör på varandra. Och då får jag ju männens respekt och kanske även kvinnorna. Alltså, jag kan visa på min fysiska överlägsenhet. Bla, bla, bla.
Du ser skeptisk ut.
Nej, men jag tror att du har rätt i... Så, vi vet ju att det finns... Nu har man ju också börjat diskutera det öppet, att det finns biologiska skillnader mellan pojkar och flickor i skolan. Vi vet att kvinnor... Att tjejer utvecklas snabbare och att killar är när det gäller vissa delar av hjärnan inte färdigutvecklade på något vis. Eller färdutveckling sker först vid 25 års ålder oavsett kön. Men tjejer är långt före, och det är därför det går, tror jag, så illa för pojkar i skolan. Det är en viktig förklaring att det går så dåligt. Men jag är inte skeptisk alls, utan jag känner igen det här beskrivningen. Jag beskriver boken att vid något tillfälle när vi kom in på skolan och som ett kapitel, så ger jag att när jag gick det måste ha varit högstadiet, så eller var det gymnasiet? Det var gymnasiet, lite säg första ring. Då den klass jag gick i, där var killarna jätteduktiga på gymnastik. Och jag var inte så intresserad av det. Jag avskydde gymnastiken för att det var så jävla trist allting med redskaps... Fick ni vara med om sånt också?
Slags crossfit fast upp på plimpasal.
Ja, precis. Och jag avskydde det där, och så att jag försökte undvika det så mycket som möjligt. Men mina kompisar, de var otroligt duktiga på allt, på allt möjligt. Och vid något tillfälle så hade jag att de hade slunkit in i något rum precis vid utgången av skolan. Jag gick aldrig in där, men jag såg att de liksom slank in där ibland på raster, frukostraster och sådär. Och vid något tillfälle, någon dag, så tänkte jag, men vad är det som händer där inne? Så jag öppnade dörren. Och där är en projektor liksom, med sånt här, som det var på den tiden, sån här bandfilm med en projektor och en sån duk. Där. Det är en porrfilm. Då sitter gymnastikläraren tillsammans...
Okej, fortsätt.
Ja, då sitter min gympalärare tillsammans med killarna i min klass och tittar på porrfilm.
Ja.
Och det blir en väldigt konstigt ögonblick, för att jag tittar på honom och han tittar på mig. Jag beskriver här i boken att det... och han tittar på mig så här, och jag minns att hans ansikte inte var argt. Han bara tittar med förvåning, som om han... inte trodde att jag skulle hitta dit eller öppna dörren någon gång överhuvudtaget. Och så jag stänger dörren försiktigt om igen och går därifrån. Så tänker jag med stilla sinne, för jag var väldigt mycket en outsider och liksom utanför och sådär. Inte mobbad, det hade jag blivit i dagens skola, tror jag, men då blev jag inte det. Men så tänkte jag att det här kan liksom inte vara förenligt med gympalärares arbetsuppgifter.
Titta på porrfilm. Det är helt absurt.
Ja,
jag vet inte varför jag nämner det här. Jo, men jag associerar till det här med killar och på något vis och sådär.
Vad de kan få för sig helt enkelt i grupp.
Att sex är en viktig del av att liksom statuera sin manlighet då. Eller liksom.
Ja, alltså, jag har aldrig hört om kvinnor som i grupp onanerar, men man har ju hört om män
ja,
som gör det till exempel.
Ja, och snoppmätartävlingar var jättevanligt, tror jag.
Fast om någon som har andra erfarenheter, någon kvinnlig lyssnar, så kan de göra av sig.
Ja, det låter ju spännande. Ja, men det låter mer som någon slags kurs någon skulle ha på landet, där man ska titta på sin fitta i en spegel och andas samtidigt.
Ja, precis. Det är väl typ det.
Det närmaste jag kommer, det har inte med grupp att göra, det är yoni-massage.
Ja, just det. Det är ju på tapeten också. Det får vi ta ett annat avsnitt. Men apropå det här liksom, män versus andra män och sådär, en tanke som dyker upp för mig också så här, i incelkulturen finns det en avundsjuka gentemot andra män. Alltså vi pratade tidigare om män som vilka män får kvinnor, alltså de som har välbetalda jobb, eller uttrycker man något sånt?
Oh ja, verkligen. Och vi ska också komma ihåg att måltavlorna för de som har begått och vill begå terrorattentat är ju inte bara kvinnor, utan det är också snygga män.
Mm. Mm. Alfahanar. Liksom.
Ja, det man anser vara chads.
Just det.
Så att i högsta grad, absolut. Därför att, och det handlar inte i första hand om att ha mycket pengar. Det är en viktig kompensatorisk faktor om man inte är snygg. Men det handlar framförallt om att vara en chad. Det vill säga, en vacker man får vilken kvinna som helst. Därför att utseendet är det enda som är avgörande.
Mm. Alltså för de som inte vet, jag har hört det innan, men en chad, det kommer väl från någon slags high school-kultur då?
Ja, precis. Det. Och Stacy i den kvinnliga motsvarigheten. Så utseendefixeringen är bland det man talar mest om egentligen, och hur man ska kunna förbättra sitt utseende. Eller som många också säger, att det är ingen idé. Därför att man har dragit en nitlott i det genetiska utseendelotteriet. Mm-hmm.
Jag är ful bara, helt enkelt.
Ja, och det är ingenting man kan göra åt saken.
Mm-hmm. Men det är också intressant, eftersom det går emot liksom de studier man har gjort, där man kan se typ i straighta sammanhang vad som är viktigt för kvinnor. Då är ju inte det, då kommer ju inte utseendet först. Men när män ska ranka vad som är viktigast för kvinnor, hos kvinnor, så är det ju utseendet. Att det är det första man går på. Det är väldigt viktigt. Och medan kvinnor kanske ser till så här, är det här en... Eller typ så här, kan jag vara trygg med den här personen? Kan det, alltså man ser till andra värden. Typ.
Mm.
Ja, visst. Men vi vet ju samtidigt också att utseendet har en väldigt stor betydelse.
Såklart.
Till en början kanske.
Till en början.
Precis. Allra första sekunderna skulle jag säga tills någon öppnar munnen. Men Stefan, skulle du säga...
Men förlåt, får jag bara fråga? För jag noterar att du säger straight för att understryka det. Och det tycker jag är jättebra. Men är det annorlunda, skulle du säga, om man inte är straight?
Då frågar Matilda.
Jag är liksom HBTQ-lexikon i
Exakt.
Den här podden.
Ja.
Vad annorlunda hur? Alltså om man går på utseende eller inte?
Ja.
Där är vi ju alla kvinnor då, i den lesbiska kulturen. Mm. Så att det är så jäkla svårt för mig att svara på. Det känns som att det blir mer på ett individuellt plan där, såklart. Jag skulle säga att de perioder där jag har gått mest på utseende har ju varit där jag kanske själv haft ganska dålig självkänsla. Att man liksom då ska vara med någon som är väldigt snygg, och så har man inte brytt sig så mycket om personligheten. Alltså det känns som att det har varit ens mer liksom, alltså det handlar om en själv mycket mer. Förstår ni vad jag menar?
Mm.
Men jag tycker det är svårt att liksom ge ett generellt svar. Så. Mm. Jag tror det är väldigt individuellt. Men
förenklat resonemang, men det finns ju väldigt många män, kanske rätt många män skulle jag säga, som i val av partner sen, alltså det är ju lite prestigefullt ändå att komma och introducera sin nya flickvän, och hon är väldigt snygg, inför inte bara andra män utan överhuvudtaget andra män och så vidare. Är det någonting som du skulle känna igen från din värld också, om du skulle komma med en flickvän som är skitsnygg? Skulle det, handen på hjärtat, vara också
status?
Ja, precis.
Ja, men Det kan det ju vara bland vissa, men då är det i så fall personer som inte jag känner att jag har så mycket liksom socialt utbyte med, för att jag är själv kvinna och jag vill inte se andra kvinnor som troféer liksom. Och alltså som med alla patriarkala strukturer så kan det gå igen i andra kulturer också. Jag kan se hur det kan göra det, framförallt tyvärr alltså inom butch-världen där jag befinner mig lite grann, där det finns skadliga inställningar som liksom skadar vårt community inifrån liksom, och som jag liksom absolut inte vill delta i. Och jag kan ju se andra butchar som kanske beter sig på ett ganska snubbigt sätt ibland. Men jag vill heller inte spä på den myten för mycket, för att det finns också, det här är ett helt annat avsnitt, men det finns ju också liksom väldigt mycket fördomar gentemot maskulina flator som jag verkligen vill liksom jobba mot och visa på att bara för att man har ett maskulint uttryck så betyder inte det att man då det är liksom ett heterosexuellt perspektiv på något sätt, att då skulle man vara som en kille.
Just det.
Nej, jag är en lesbisk kvinna och det här, jag har inget val annat än att uttrycka mig på det här sättet utseendemässigt, men inåt så finns det mycket mer att hämta liksom. Och jag tror att de, eller jag vet att de flator, butchflator som beter sig respektlöst mot andra kvinnor blir jätteledsen av att se det. Men det handlar om en extremt dålig självkänsla. Men det är ingen ursäkt. Jag tycker då måste man se det själv och ta tag i det helt enkelt. Men det handlar ju också om strukturer, att man kanske har blivit väldigt mobbad, man har känt sig ful. Alltså på något sätt går det här in i varandra. Man har känt sig ful, folk har sagt att man är en ful kvinna, man liksom, man passar inte in. Och så helt plötsligt så får man uppmärksamhet från feminina, normativa kvinnor kanske. Och då kanske man initialt inte riktigt kan hantera det liksom. Så absolut, alltså de strukturerna finns i flatvärlden också, men vi måste hjälpa varandra tycker jag, och jag tycker att kvinnor generellt är ju bättre på att prata med varandra kanske om detta, att man säger till varandra så här: hör du, vad fan gör du? Alltså så här kan du inte behandla andra kvinnor eller prata om andra kvinnor, det är inte okej liksom.
Jag tycker att det här är väldigt intressant, alltså apropå det du också tog upp nu, för bara häromdagen en man i min närhet som berättade men typ han hade visat upp, han hade suttit med sin Tinder och så hade han visat upp någon tjej han hade matchat med för sin kompis, killkompis, som bara då hade typ kommenterat så bara, nej men hon var inte någon snygg, eller hon var inte, nej hon är inte attraktiv liksom. Och då hade han blivit irriterad, för att han hade väl uppenbarligen funnit henne attraktiv, och han bara, men din tjej är ju inte attraktiv överhuvudtaget. Och det hade blivit så jävla dålig stämning, och liksom det var verkligen ett så här, nej, så kan man tydligen inte säga. Och då frågade jag så här, men vadå, vad spelar det för roll liksom, vad någon är, för det kan ju inte jag känna, alltså jag bryr mig ju inte liksom om mina kompisars, alltså partners, hur de ser ut, om de är sexiga eller, alltså det är så här, för mig det har liksom ingenting, så ointressant. Men då nämnde han också det här, bara, nej men man vill att ens killkompisar ska tycka att en tjej är snygg och attraktiv. Varför är det så?
Ja. Vilken bra fråga. Jag tror att det är på det viset. Jag är ganska övertygad om att väldigt många män tänker på det viset. Ja, det har väl att göra med ens image i många fall, att man faktiskt inte riktigt tänkt på det, men jag tror att du har en stor poäng där, att väldigt många män vill inte dyka upp med en partner som uppenbart är avviker i utseende skalan så att säga, för det finns ju en skala hos incels, en decile scale. Men jag måste faktiskt säga, när jag tänker efter, att jag är inte så övertygad om att inte kvinnor tänker på väldigt mycket på samma sätt. Jag tror inte att det är oproblematiskt, nu tänker jag högt.
Ja.
Jag tror inte att det är oproblematiskt att en kvinna som anses snygg, det är subjektivt, jag inser det, men låt oss för enkelhetens skull då utgå ifrån det. om en snygg kvinna dyker upp, för att det här är ju ett ganska intressant fenomen. Om en snygg kvinna dyker upp med en man som uppenbarligen är mycket, mycket mindre attraktiv, så att säga, så reagerar omgivningen. Alltså omgivningen reagerar alltid om det är en diskrepans i utseende.
Ja, det
mellan ett par. Intressant. Ja. Mm. Det är ju så. Vare sig vi vill att det ska vara så eller inte, så är det på det viset. Och så att jag tror att det här finns ganska inarbetat både hos män och kvinnor. Huruvida det är mer hos män, om jag ska gissa, ja, det tror jag. Jag tror att utseendet hos partnern är viktigare hos män än hos kvinnor. Kvinnor är mer toleranta. Mer flexibla, mer toleranta, ser, värderar personlighet och annat på ett annat sätt än vad männen gör, det tror jag. Hoppas jag inte låter allt för fördomsfull.
Nej, men det är väl kanske
det är
också
svårt att prata om, tror jag bara.
Men jag tänker att det kanske säger någonting om en själv då. Alltså att så här, om du som man kanske har en ful tjej, en ovattare, jag vet inte. Alltså då kanske det säger någonting, alltså du inför säger dina vänner om att du har en dålig karaktär själv, att du inte har omdöme. Alltså,
att tänka på det sättet känner jag liksom handlar väldigt mycket om vad man har för erfarenhet och vad man har varit med om. Liksom. Just att liksom, för jag ska inte sitta här och säga att jag är Guds bästa barn liksom, för att jag vet att jag när jag var yngre har varit väldigt så här, gått med på utseende.
Ja, det har väl
just för att liksom, jag hade den här känslan av, det är en analys som har kommit efteråt liksom, att för mig, wow, jag fick uppmärksamhet av den här tjejen som kanske hade mobbat mig på högstadiet och nu vill hon ligga med mig. Gud, jag fattar ingenting. Så här, vilken grej. Och så har man liksom gått med på den känslan, någon slags revanschkänsla. Ja, en reella liksom, alltså så här, vad behöver jag i en relation eller vilket bemötande vill jag ha, och också så här, vad har jag för syn på andra kvinnor liksom, det måste man ju mogna liksom, och också ändå så här, landa i att så, det där kan man inte gå efter liksom, det är skadligt för en själv och för andra kvinnor så. Men det finns väl kanske de som aldrig riktigt kommer till den insikten. Jag vet inte. Vad säger ni? Så att det, och då blir det på, i längden en skadlig kultur, tänker jag.
Ja, framförallt leder det väl till kanske att man inte, om nu, det beror på vad målet är med till exempel att dejta eller ligga runt, men om det är att så här, hitta en partner till exempel, alltså att man vill bli kär och träffa någon, att så här, då har man ju gått i den fallan så många gånger. Alltså att man har gått på kanske den instinktiva attraktionen, den omedelbara, eller det utseendet, eller det som till ytan ser bra ut. Åh, vad intressant, du jobbar med det där. Fast en person kanske inte är intressant. Men att man liksom hela tiden, man har gjort fel var, man har gått på fel parametrar och därför har man kanske inte lyckats utveckla känslor.
Nej, alltså,
alltså hitta någon bra match för att...
Precis, om man bara går liksom... Om målet bara är ytlig bekräftelse, så tror inte jag att man kan nå ett själsligt läkande.
Nej,
jag är övertygad om att du har rätt i det. Det har vi väl alla varit med om. Jag menar, vissa skeden i livet när man har... För det är klart att utseendet är, precis som du var inne på tidigare, det första ögonblicket har ju det betydelse. Det är ju första mötet, det första man upplever. Så det är naturligtvis som man kan bli helt fascinerad då. Otroligt attraherad av ett snyggt utseende. Det är ju så. Men det där är ju efter ett tag när personen i fråga säger någonting eller beter sig på ett speciellt sätt eller säger saker och ting, så tror jag att de flesta av oss har erfarenhet av, eller oavsett om vi är män eller kvinnor, så tänker man, det är liksom inte, det här är inte värt min tid längre. Det är så avtändande det hon eller han säger, så att han eller hon må vara hur snygg som helst. Det är verkligen, det är inte kul.
Ja, då blir de fula av
på något vis.
Men gud, vi har ju hur många frågor som helst i dig, Stefan. Men någonting jag funderade på var, kan man, nu är det liksom på ett digitaliserat plan, den här incel-subkulturen. Men det har väl ändå alltid existerat på ett eller annat sätt i historien. Kan du ta några exempel på...
Alltså det här med att, så att säga, att män blir över, det har alltid funnits. Men det är två saker. Du är inne på en av orsakerna till att det har förändrat sig. Det finns två anledningar till, två faktorer som har gjort att det här har blivit en helt annan situation nu. Det ena är att kvinnan inte längre är beroende av mannen ekonomiskt. Förr i tiden när man skulle välja partner, om det kom någon i byn, någon man som hade ett jordbruk eller en stadig inkomst och kunde erbjuda kvinnan den här materiella tryggheten och så vidare, så var det inte så värst mycket att välja på egentligen. Det räckte så att säga med det. Nu lever vi historiskt, ska jag säga, i en situation där tack och lov kvinnan kan leva ett fullständigt självständigt liv, helt oberoende av mannen, kan skaffa barn utan man, till och med inte behöver träffa pappan till barnet. Och vi har uppnått en helt annan typ av jämställdhet. Det har förändrats och det har också gjort att en kvinna idag kan välja partner utifrån andra förutsättningar än tidigare historiskt. Vilket gör att många män hamnar i ett underläge naturligtvis. Det är det ena som förändras. Det andra är lite som du är inne på, det är internet. Förr i tiden så satt de här männen, eller bodde de här männen, utspridda över hela Sverige, hade ingen kontakt med varandra. Nu kan de plötsligt, visserligen under anonymitet, men ändå kan de mötas på nätet, trösta, stötta varandra eller i värsta fall hata och hota i grupp så att säga. Vi lever i en polariserad tid, vi lever i en tid där hat och hot ligger hela tiden under ytan så att säga, och det här har gjort att det ibland har slagit över och så har det då blivit ganska med jämna intervall terrorattentat med incel-anknytning, med kvinnohats-anknytning så att säga. Så att det är de två sakerna som har förändrats som har gjort att det här har kommit på kartan på ett helt annat sätt än tidigare.
Men jag tänker på till exempel slutet på 80-90-talet, var det ju ganska stor våg av skinnskallar till exempel. Unga män med samma stil och samma högerextrema åsikter samlades i grupp och gjorde hatiska aktioner. Liksom. Mm. Att det är lite, och då, det är lite samma sak, för då när man har läst om det så är det också kanske så, en ex-nazist då, som berättar: jag var ung, jag var ensam, jag hade inga vänner, här fann jag en gemenskap. Mm. Är det samma psykologi där skulle du säga?
Jag tror högsta grad är fråga om gemenskap, men det är ju en digital gemenskap, det är inte en skinnskallarna träffades i grupp och skrek och gormade, här är det inte så och kommer nog inte bli så, det kommer inte bli så heller, därför att incelrörelsen är egentligen inte en rörelse, det är dåligt, visserligen använder jag det ordet i boken i brist på annat, men det är ju ingen rörelse i egentlig mening, det är en internetbaserad subkultur med sitt eget språk, sin egen terminologi. Finns ingen politiskt utmejslat program, finns ingen ledare liksom, som, och så, och det här gör ju att det blir, utan det är ensamma gärningsmän som radikaliseras framför skärmen, och det är det här som är utmaningen och problemet för Säpo och andra underrättelsetjänster, att försöka liksom hitta de här som flyger under radarn naturligtvis. Det är jättesvårt.
Ja, gud vad spännande och vad kul att få ha med dig här en gång.
Tack.
Till.
Ja, jag tror vi kommer få rätt mycket lyssnarreaktioner på det här.
Ja, det tror jag. Vi behöver börja avrunda. Så det är därför jag säger de här orden.
Ja. vad händer för dig härnäst, Stefan? Kommer du fortsätta infiltrera incelrörelsen?
Nej, det kommer jag inte göra. Det kommer jag inte göra. Det är nog dags att avsluta mitt medlemskap i den här communityn. Men jag kommer fortsätta, och jag har fortsatt kontakt med de flesta som jag har intervjuat, och det kommer nog bli fler intervjuer och kanske en annan artikel också i det här ämnet. Och sen så kommer ju boken lanseras internationellt också, så att jag hoppas att det kommer att också bli lyckat.
Ja, du har verkligen touchat ett ämne på ett nytt sätt, måste man säga, som är väldigt omdiskuterat, men ja, det blir på ett nytt sätt. Så väldigt intressant. Tack så hemskt mycket, Stefan.
Tack själva för att jag fick...
Förlåt.
Låt kvinnorna prata.
Ja, så sant. Förlåt.
Skoja. Nej, men har man inte lyssnat på avsnitt 152, där du och Claes Lander pratar om mansrollen och incels, sätter det i kontext, så tycker jag verkligen att man ska göra det. Tack.
Tack för att jag fick komma.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.